I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är första gången jag lyckas avbryta det. Du trodde jag skulle sa nej här, va?
Ja, jag trodde nu är det något tekniskt fel här. Du flög på mig och bara nej, nej. Solo sport med Roberto, kan inte stoppa mig. Vacke.
Okej. Okay. Olivia med här idag. Är han lite pappa? Ja, han är det, va? Han är helt galen.
Lite tokig.
Så här brukar det starta, vet du. Mm. Men ändå har jag gjort en egen intro-låt.
Publiken jublar.
Ja.
Olivia jublar. Wow. Alla jublar, för nu är Roberto och Jesper tillbaka med Solosport. Äntligen, Roberto.
Ja, det var faktiskt på tiden. Det var länge sedan nu.
Det var ju det.
Ja. Men det har sina förklaringar. En, problem med tekniken. Två, framför allt kanske Italien runt. Jäklar vad tid det tog det där, alltså.
Du har haft följt upp med det?
Ja, jag har haft det, och jag vill ju vara väl förberedd inför sändning och så här. Det tar ju ett tag. Vi har ju inte kommit dit än att vi bara har en massa folk som roddar det här åt oss, utan vi gör ju allting själva, du och jag.
Exakt.
Och det tar ju lite tid att fixa ihop en podd med intervjuer, med och sen liksom förbereda dem innan vi lägger ut dem. Sen ska de läggas ut och så där. Vi får ju göra allting själva.
Ja, det är lite logistik, ja, att få det ihop det.
Ja.
Men du, apropå intervjuer, vi har en väldigt spännande intervju idag.
Ja, det låter ju som vi har kört ner, på tal om det här med teknikstrul. Det var ju det den här gången också tyvärr, men jag ska försöka fixa till ljudet så bra som möjligt. Men vi intervjuar Johan Olsson.
Ja, just det. Och han ska cykla Vätternrundan.
Ja, Johan är ju, han är ju precis lagt av, kan man säga, som längdskidåkare. Och nu har han ju då det här projektet att köra en svensk klassiker. Och han har ju varit sponsrad av Santander Consumer Bank, och de är ju sponsorer till svensk klassiker. Jag tror att de till och med finns med där i Vätternrundan. Så det blir det första, du vet, han har ju en lång längdskidåkarkarriär. Och än så länge så har han ju trots det inte klarat av att köra Vasaloppet.
Okay.
Så att det ingår ju liksom i en svensk klassiker. Så, men han börjar med Vätternrundan.
Ja.
Och Johan, han har ju cyklat en hel del. Och det pratar vi om här i den här intervjun, som jag hoppas låter skapligt i alla fall.
Hoppas att vi hör något. Ja. Hur bra är han på att cykla?
Nej, men jag tror han är rätt hygglig. Alltså, han är ju, Johan är ju liksom av naturen. Det jag har lärt känna honom, det är ju att han är väldigt skeptisk hela tiden. Ja.
Han bäsar lite.
Ja, han är lite sådär, och det kommer gå skitdåligt, och så har han hört av sig. Nu har jag varit sjuk liksom, men sätt det på rullen bara, det är lugnt, det löser sig.
Ja.
För han kan ju cykla och sådär, och sen är det ju klart att han kanske inte så jätteofta har cyklat i grupp. Men jag tror han kommer komma in i det där ganska snabbt. Och sen åker han ju en fin grupp med bland andra Emil Lindgren, som är Sveriges bästa mountainbikecyklist. Så de är ett fint gäng. De ska åka på en 7 timmar ungefär.
Just det. Han känns konditionsstark, om inte annat.
Ja, men han har ju hållit igång. Nu är det klart att han satsar inte lika hårt som när han var längdåkare. Just och det. En av världens bästa. Men det är kul. Johan är ju en glad prick som jag har haft en hel del kontakt med under hans karriär, och jag har varit med i ett boksläpp, ett av två boksläpp som han har haft, och hållit i den. Och sen har jag kommenterat både honom och hans fru Anna Dahlberg, som hon hette när hon var aktiv, Olsson numera, med gifta. Och Anna har ju också varit framgångsrik med världscupseger, och hon har ju tagit medaljer och tog OS-guld i sprintstafett i Turin och sådär. Så
just det.
I olympiska spelen. Jag kanske sa OS-guld. Ja, det gjorde jag.
Ja.
Så nej, men han är bra, Johan. Han är en riktigt skön lirare, och en i intervjusituationer har jag märkt så är han väldigt vass. En av de vassare, har alltid intressanta infallsvinklar på saker och ting. Och har ju gjort sig det här stora namnet genom att han ju faktiskt har svarat för något av ett paradigmskifte i längdskidåkning. Och med det menar jag att tidigare har de ju liksom inte vågat satsa så hårt som man kan göra i de här massstartsloppen. Men det gjorde ju han, och framförallt var ju pricken över it var ju när han vann VM-guldet i Val d'Isère.
Just det. 2013. Han stack som ett spjut och ingen kom ikapp honom.
Nej, precis. Han höll ju undan, och de missbedömde nog hans kapacitet där på slutet, för hade de börjat köra tidigare och så här. Men det är ju det handlar om, liksom, just med de här långa utbrytningarna. Hade lite flax också. Det var ju, blev ju någon vurpa där. Och, ja, men du vet, sådana här saker som händer i lopp, och allt gick hans väg. Det var ju en fantastisk triumf, alltså.
Verkligen. Ja. Det minns man väl.
Ja, visst.
Okej, han ska köra på under 7 timmar.
Ja,
och jag... Kommer du hänga på den klungan, eller du, ligger du lite bakom, eller?
Nej, jag kommer att starta... Jag kommer gå mål före honom. Det kommer jag göra eftersom jag startar många, många timmar före.
Ja.
Men, mitt mål är sub-8, alltså åka under 8 timmar.
Mm.
Och jag tror att jag hittat ett gäng som kan släppa runt mig på det.
Ja.
För jag klarar inte det på egen hand.
Det är om du gör det.
Men jag har ju... Och det vet du om också. Du sitter med, som vi har sagt tidigare, på där i den här Ride Clean-stiftelsen. Och till den har vi adderat nu Peter Fåglums ungdomsfond.
Just det.
Och jag samlar in pengar till den här fonden med mitt deltagande också i Vätternrundan. Och jag har fixat priser. En Scott Mountainbike till exempel via Cykloteket för 27 000 kronor. Den ligger i potten, så man går in. Man kan gå in på vacker.se på min hemsida, och under projekt så kan man läsa mer om det här.
Mm.
Så varje hundring man skänker, så att säga, till ungdomsfonden blir en lott. Och sen kommer jag dra en vinnare bland de som har rätt då på frågan om jag kommer att klara 8 timmar eller snabbare. Egentligen 7 timmar 59 minuter 59 sekunder. Det är det längsta jag får hålla på.
Just det.
Eller om jag misslyckas med det och kör på över 8 timmar. Så bland de som okay. har rätt där, de kommer jag att dra vinnare. Trimtex ställer upp med kläder för 3000 kronor. Bliss har fixat goodiebags med goggles till vintern och solbriller och caps. Och jag skänker 3 av mina glasögon från min kollektion. Dessutom så har jag också fått några böcker av Henrik Orre, som är kock i Team Sky.
Just det.
Han har ju släppt en bok där. Så det finns i potten, och det kan komma lite fler saker dessutom då. Mm. Så det är lite roligt där också. Mitt mål är att få ihop 40 000 då, i den här insamlingen. Jag är uppe i 22,5. Så ja. Jag hoppas att ju närmare vi kommer, desto mer glada blir de att skänka pengar folk.
Ja, men gå in där och skänk pengar. Mm. Så, och de här pengarna går sen till
Peter Fåglunds ungdomsfond, och sen blir det stipendier av det då.
Ja.
Till att börja med, sen får vi in flera miljoner kronor i en förlängning, både i det här och i Ride Clean som vi har pratat om, så kanske vi gör mer saker, större saker.
Mm.
Såklart. Så att,
och det är alltså ungdomar som vill satsa på cykling,
ja,
som får det här stipendiet.
Ja, precis. Mm. Så just nu är det också en process där vi får in ansökningar.
Mm.
Och sen har vi en liten jurygrupp där. Det är Peters föräldrar då, Erik och Gunvor, som sitter med bland annat. Och så Anders Adamsson och Emma Johansson som finns med i den juryn.
Just
så ska
det.
Vi utse då 2 stycken, en kille och en tjej, mellan 13 och 16 år, som har ansökt om de här stipendierna. Två stycken stipendier av 3000 kronor. Ja. Det är häftigt.
Fint.
Det känns jättebra i magen.
Verkligen. Mm. Du, vad heter det? Vi ska fortsätta på temat cykel. Ja. Och vi nämnde ju att du har kommenterat en hel del.
Ja.
Hur har det gått där då?
Jättebra.
I girot.
Om jag får säga det själv.
Jag tänkte mer på cyklisternas insatser än... Ja, men
det har varit en riktigt bra Giro d'Italia. Ja. Och den stora snackisen, alltså i början där, första veckan eller första dagarna, då var det stora snackisen Riot. Sjuåringen som skickat ett brev till mig, han bor i Borlänge med sin familj, skickat ett brev till mig, han skulle till Etna-etappen och titta på den. Och vi såg honom, det var bara några sekunder, men vi såg Riot och hans mamma och pappa.
Okay.
Jag hade ju åkt hem till honom då när jag fick det där brevet, jag tyckte det var så himla fint. Och så fick han en signerad cykeltröja och ett par glasögon av mig. Och de hade han på sig då den här dagen i Etna. Så det var häftigt. Men sen blev det en riktigt härlig fight. Liksom. Det blev en riktigt spännande tävling. Där avgjordes sista dagen. Alltså inne i Milano med tempokörningen där Tom Dumoulin lyckades bli första holländare. Eller nederländare att vinna Giro d'Italia. Hade aldrig någon från Nederländerna lyckats med tidigare. Och ännu större snackis än att det blev en vändning där sista dagen, det var ju att han stannade och bajsade på en etapp. Och det var ju på Bormio-etappen. De skulle upp för Stelvio. Det är ju en av de brutalaste klättringarna. Längsta från Schweiz-hållet. Så de var fortfarande inne i Schweiz. Så det var ju där han gjorde avtrycket, om man säger så.
Ja.
Och blev, alltså, han blev så himla bajsnödig. Har du hört, Oliver, vad konstigt. När han höll på att tävla cykel. Så han var tvungen att stanna, ta sig hjälmen, dra sig tröjan, dra ner byxorna, sätta sig i diket. Och ja. Plupp.
Nöden har ingen lag, ja. Som man säger.
Man behöll ledningen totalt faktiskt i girot efter den dagen. Sen blev han av med totalledningen efter det. Men som sagt, sen vände han på steken sista dagen och lyckades vinna. Ja. Fantastisk cyklist, alltså den här Tom Dumoulin. Det var jättekul att han lyckades vinna med tanke på det som hände just på den etappen och på det sättet som han liksom körde. Han utmanade de här bergsjätterna till och med uppför.
Just
det var
det.
Inte bara att han körde på liksom defensiven, utan han kände sig så bra flera av de här bergsetapperna att han gick på offensiven. Och det är ju grymt, alltså, vilken utveckling han har haft. Jättekul.
Häftigt. Det var ju skitroligt.
Ja. Tror du vi körde några sådana sen då? Ja,
kan tänka mig det.
Ja, ja.
De är lätta att smärsa in de där.
Ja, de är ju det. Vet du.
Ja, bra. Jag tänkte vi skulle prata lite basket.
Mm.
Och det har ju varit, eller det är ju NBA-slutspel. Mm. Och det är ju finaler just nu som pågår. Hur mycket har du följt det här?
Jag har ju lite koll nu.
Ja.
Såklart. Och det har ju varit, som sagt, en serie som är det bäst av sju, va?
Mm. Stämmer. Finalserien,
ja,
är bäst av sju.
Ja, och det slogs mest av det är ju att Golden State,
ja,
har ju varit helt fruktansvärt bra sedan när slutspel har börjat. De har ju inte torskat en endaste match.
Helt galet.
4-0 först och främst i åttondelen måste det bli då, mot Portland. Sen Utah Jazz slog dem med 4-0 också i,
stämmer,
kvartsfinalomgången. Och i semifinalerna så vann de med 4-0 igen.
Ja.
Och nu leder de med 3-0.
Yes.
Över Cleveland.
De är helt unstoppable.
Ja. Men det har varit lite svenskt där också, va?
Ja,
i
exakt.
Liksom slutspelet.
Ja, det stämmer. Det var ju Jonas Rebko som spelar för Boston och har gjort det bra den här säsongen och gjort det bra i slutspelet också. Så han har ju faktiskt tagit rekordet i den svensk som har gått längst i ett NBA-slutspel.
Mm.
De kom ju till semifinal och åkte ut mot Cleveland Cavaliers som nu möter Golden State Warriors i final då.
Mm.
Men det går ju lite tungt där för LeBron James och hans lagkamrater.
Ja. Kan de vända liksom 3-0? Det känns ju rätt tungt, alltså, mot ett lag som har vunnit så mycket.
Ja, alltså det är väldigt tungt. Jag tror att det är tufft att komma tillbaka. Det har ju faktiskt hänt i historien, men jag tror att det här årets upplaga av Golden State är så otroligt bra så att jag har svårt att se att de ska tappa det.
Mm.
Och de har ju Steph Curry som är helt otroligt duktig på att vara bra i de här viktiga matcherna när det gäller. Så att de kanske lyckas ta en, kanske två matcher, men sen tror jag att Golden State kommer att ta hem det.
Mm. Men du, Jerebko, jag kommer ihåg när han drog av hälsenan, vill jag minnas, för något år sedan. Då blir man lite orolig, liksom, för det är ju en ruggig skada. kan ju vara liksom att karriären är slut där. Hur bra har han varit nu? Liksom, nu har ju laget gått i semifinal.
Ja.
Men hur anser du han har varit? Liksom? Är han en av de tongivande i laget?
Nej, han är inte en av de tongivande. Han har varit bra. Och han är ju en rollspelare. Mm. Så att han går in och gör ett väldigt stort grovjobb. Genom att ta mycket returer. Vara väldigt ettrig i försvar. Hade väl en match och det var nog i semifinalen där han faktiskt satte några avgörande trepoängare mot slutet.
Mm.
Och det var den matchen som de lyckades vinna då, mot Cleveland Cavaliers. Men, ja, han har ju gjort det bra. Han har gjort en del poäng, tagit en del returer, men han åker på väldigt mycket stryk också. Han har ju två gånger under säsongen åkt på rejäla smällar och fått sy och fått näsan bruten och allt vad det har varit. Så att hans spelstil kostar ju rätt mycket för honom.
Mm.
Så vilket gör att han blir ju borta lite då och då.
Ja.
Men ja, han är väl i en bra trend tror jag. Han har liksom hittat en bra roll i laget i Boston och han tar för sig mer och mer. Börjar göra lite offensiva insatser och göra poäng och stabil i försvaret. Så att jag tror att han har stärkt sina aktier i år. Han kommer nog kunna fortsätta och producera på ett bra sätt, det tror jag.
Mm.
Sen har ju Boston en fantastisk spelare i Isaiah Thomas som är point guard. Som har gjort fantastiskt hela säsongen och även i slutspelet och gör jättemycket poäng och jättemycket assist. Så han har väl lett det laget fram till så långt de kom då i semifinalen.
Men det känns, basket är ju jättestort alltså. Kanske lite större än vad vi fattar här hemma.
Ja, globalt är det ju väldigt stort.
Ja, men är inte Jerebko lite underskattad i Sverige?
Ja,
det är inte ofta man ser några reportage om honom. Liksom. Det borde ju vara en sån spelare som går så långt i NBA. Liksom. Det är ju ändå den bästa ligan fortfarande i världen. Liksom. I en bollsport som är väldigt stor och omskriven och svår att slå igenom på eftersom det krävs ju såna otroliga kvaliteter liksom, på många sätt och vis. Så tycker jag liksom, det är ju väldigt sällan man hör talas om honom.
Ja, han får väl alldeles för lite uppmärksamhet. Så är det. Och han är ju, som du säger, ändå en framgångsrik spelare i NBA. Och då ska man veta att NBA är stenhård konkurrens och det finns väldigt många duktiga basketspelare i världen som tävlar om de platserna. Som är stora och starka och liksom duktigt basketfostrade. Så att det är ju väldigt bra att kunna konkurrera på den höga nivån som han gör. Och det borde ju få mer uppmärksamhet kan jag tycka. Sen är väl basket inte så jättestort i Sverige och då blir det inte så medialt stort intresse och då får inte han sina rubriker. Men jag kan tycka att han borde få mer och han har ju också hållit sig kvar länge i NBA. Och det är ju en konst i sig för att en del kommer ju in och spelar en säsong, två säsonger och sen får man åka ut i någon farmaliga, CBA eller ut i Europa. Men han har lyckats klamra sig fast och har spelat rätt många säsonger nu i NBA. Så att han gör det ju bra tycker jag.
208 centimeter, 104 kilo.
Mm.
Det är en bra bit den där killen alltså.
Ja, så är det. Ändå så är han rätt smal ut när han är på basketplan jämfört med många andra.
Ser ju ganska mycket. Han är ju från Kina va?
Exakt. Stämmer.
Jonas Jerebko. Och du följer, sitter uppe på nätterna?
Ja, när det är slutspel så gör jag det ibland. Kollar. Så då är det roligt att följa basket, tycker jag.
Brukar du vara uppe då, Olivia, också? Nej,
hon får gå och lägga sig innan. Smyger pappa upp sen, sitter upp och kollar.
Ja.
Ja.
Bra. Vad har hänt mer då? Det har varit hockey-VM.
Det stämmer.
Ja.
Vad har du att säga om det då? Det blev ju positivt för svensk del.
Ja,
får man väl
precis.
Lugnt säga.
Det vart ju fullt på Sergels torg.
Ja.
Och det är ju av en enda anledning. Det var att det blev guld. Men jag följde egentligen... du vet, det var ju också under stora delar av hockey-VM när det blev intressant så var det ju till mångt och mycket under den perioden det var Italien runt. Jag måste säga att jag hade inte tid att följa hockey-VM. Jag såg knappt någonting.
Nej.
Det var ju bara lite inslag här och där som jag kikade på. För jag, varenda timme som jag var vaken och inte cyklade själv för motions skull så var det förberedelse för Italien runt.
Ja.
Så, det, så är det liksom, och det vet jag. Jag hamnar i en bubbla. Liksom. Jag vill känna mig trygg när jag går in i sändning. Så där. Så att, kollar du någonting på hockey-VM?
Ja, men jag gjorde det. Jag tycker, om jag ska vara helt ärlig, att det är lite utvattnat hockey-VM-konceptet. Det går varje år och det är i maj. För mig är hockey lite över då.
Ja, du går ju liksom utan strumpor på gräsmattan hemma där, eller hur? Va? Bland maskrosor.
Då längtar jag efter något helt annat än en kall ishall. Men intresset ökade ju allt eftersom Sverige avancerade och de gjorde det bra. Så att, jag såg en hel del matcher och får väl säga att jag tyckte det var väldigt kul. Framförallt så var det ju otroligt att se Henke Lundqvist i finalen. Vilken supermatch han gör. Och han var ju till och med skadad och ändå lyckades han prestera så pass bra. Och han sa själv att bedömningssprutorna började släppa där i andra perioden. Och så blir förlängning och straffar och ändå så lyckas han göra det så bra och prestera så bra. Så att, ja, fantastisk spelare och vilken vinnarinstinkt han har. Och många övriga laget också såklart.
Jo, det jag tyckte liksom, det jag slogs av mest efteråt, det var ju liksom den här helt galna och genuina glädjen från två så rutinerade hockeyspelare som Henke och hans brorsa Joel. Alltså, det var ju häftigt faktiskt att de fick göra det här tillsammans liksom, och ta ett VM-guld tillsammans.
Verkligen.
Och att trots att det kom in bara en ena efter en andra, efter en tredje, efter en fjärde från NHL, att Joel liksom var, han var liksom typ lite given i laget. Och att de verkligen på riktigt fick vinna tillsammans. Man märkte liksom på båda två att det betydde jäkligt mycket. Alltså.
Verkligen.
Det var ju coolt.
Ja, det var väldigt coolt. Mm. Det var häftigt. Och jag tror att det kanske gjorde att liksom de skärpte sig ännu ett snäpp i finalen. För att de ville så gärna ha det här guldet tillsammans. Så det var häftigt.
Och slog Kanada i final. Det är ju liksom, det är grymt.
Ja, det är riktigt.
Och så blev det ju så där spännande som det bara kan bli i stort sett. Jag menar, en hockeymatch kan ju bli lite sådär. Man ska ju aldrig säga aldrig, men står det typ 4-0 med 5 minuter kvar så är det ju svårt att det går åt en annan håll än att den som leder med 4-0 vinner.
Ja.
Nu blir det liksom straffar, då blir det så ovisst ända in i det sista liksom.
Verkligen.
Så är det häftigt.
Ja.
Mm.
Du, Roberto, vet du vad det är för dags för nu då?
Nej.
Någonting du har längtat efter när du har suttit i dina girosändningar. Och
ja.
Varför får jag inte vara med om
varför
en frågesport nu?
Varför kan inte skicka ett sms med massa frågor som inte jag har något svar på?
Jo, Roberto, du brukar göra det bra. Det är ju 5 frågor.
Ja.
Jag skulle säga att du snittar nog en 4 nästan.
3,5.
Ja, 3,5.
Nej, nästan 4. 3,8.
Ja, exakt.
Det är väldigt sällan jag har 3.
Ja, faktiskt.
Men nu är jag lite nervös.
Ja, jag ser det. Du börjar skruva lite nervös på dig och liksom svettas lite under armarna. Okej, vi kör igång. Fråga nummer 1. Roberto svarar. Vilket år genomfördes den allra första finkampen i friidrott?
Oj.
Var det 1912, 1925 eller 1947?
Ja, jag tror där nötterna vet du, att de åkte. Men 100-årsjubileum har de väl inte haft i finkampen. Så 1912 känns osannolikt och vi har också haft olympiska spel i Stockholm. 1925 sa du.
Ja.
Där kan det faktiskt ha börjat alltså. Jag kör 1925.
1925 och det är dubbeldubbeldubbeldum. Yeah! 1-1 Roberto. Och vi har fråga nummer 2. Legendarisk domare som kallades Koppan Sjöberg.
Jaha.
Vilken sport var han domare i?
Oj,
Koppan Sjöberg.
Jaha.
Var det handboll, backhoppning eller fotboll?
Vad sa du? Handboll?
Handboll, backhoppning eller fotboll?
Koppan. I cykel var det ju vanligt vet du, på 40, 30, 40, 50-talet att ha sån här. Alla hade ju smeknamn. Fotboll.
Fotboll är rätt, Roberto! Hey! 2 av 2. Mycket bra. Okej, okay. Nu ska vi prata lite boxning.
Mm.
Det vet jag att du tycker om. Så ja. Jag har höga förväntningar på att du klarar den här frågan. Lillen Eklund har vunnit EM-titeln i boxning 2 gånger.
Ja.
Vem vann han emot den andra gången och tog titeln?
Var det han Bruno? Eller var det första gången?
Vill du ha alternativ?
Ja.
Alfredo Evangelista. Eller var det Laszlo Papp? Eller var det Richard eller Richard Mooney? Eller
nej, men det var ju Evangelista, italienaren. Första var ju mot Frank Bruno.
Alfredo Evangelista, tror du? Är du säker på det?
Ja, jag känns sådär i ryggslutet att det är rätt.
Och det är rätt, ja! Roberto! Mycket bra! Jo, snyggt han, jobbat.
Jag får med att det var Frank Bruno som sen spöade upp Lillen Eklund.
Mm. Har vi 3 av 3?
Ja.
Yeah.
Han skulle göra karriär i USA sen. Då blev det Viking. Vet du, smeknamn.
Aha, det ser man. Okej. Okay. Göran, Claes, Björn, Lars, Erik, Roxin.
Oj.
Tävlade i samma sport. Vilken? Alltså okay. Så här är det då. Göran, Claes, Björn, Lars, Erik, Roxin tävlade i samma sport. Vilken? Segling, curling eller orientering?
Ja, men det är ju typ... Va? Men nötterna sätter sig i halsen.
Var det segling, curling eller
orientering? Var det alltså Roxin? Det är efternamnet alltså?
Ja, exakt.
Och hur många namn var det? 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3... Jag tror att Lars-Erik är ett dubbelnamn. Så jag tror att det är 1, 2, 3, 4 namn.
Ja, men det låter ju så här. Det kan vara både... Alltså segling, det är typiskt så här. Om en håller på, då håller alla på. Och samma i familjen så att säga. Va? Samma sak är det med orientering. Där är det liksom, om en håller på, då håller alla på. Vad var det med för allt?
Curling.
Kan de ha varit någon familj Fåglom så där, som har... För där ska man ju vara 4, 5 stycken. Då kanske det är Lars och Erik, vet du. Då är de 5. Vi kör curling.
Curling är rätt, Roberto. Otroligt.
Nej, det är helt
4 av 4 rätt. Nu måste vi ha en svår fråga här, för annars blir jag skyldig en resa till Thailand.
Ja visst, jag ska få åka till Thailand, vet du.
5 av 5 rätt, så...
Kolla, hon ser helt chockad.
Ja, det blir ingen semester i år, Olivia. Utan Roberto ska till Thailand om han svarar 5 av 5.
Jajamän.
Fråga nummer 5. Vilken sport kopplade du till arenan Velodrom?
Vilken straffspark!
Du får inga alternativ på den.
Vilken straffspark! Jimmy 5 för första gången. Nu skriver jag historia i Solosport med Vacky. Det är cykel! Woo!
Får jag en korrekt benämning på...
Cykling?
Nej.
Cykelsport?
Nej.
Nej, men barncykel?
Barncykel är rätt, Roberto! 5 av 5, Roberto! Woo!
Fram med bubblet!
Thailand, here we come! Woo!
Du är orolig att du får. Den är jättebra. Olivia, Jespers dotter, är orolig att hon inte ska få åka på semester, för jag ska till Thailand.
Grattis, Roberto. Mycket bra jobbat. 5 av 5. Härligt.
Ja, vad kul.
Ja, det är första gången i Solosports historia.
Ja, precis.
Snyggt jobbat. Och Thailandresan är din.
Ja, vi får väl se. Vi får se vad som händer med den. Alltså. Men jag har hört att den kommer att gå liksom över hav. Och så här, jag vet inte
om
jag...
Ut på en båt.
Du bara knuffar ut mig så här, från Mariehamn.
Ja, exakt.
Plopp.
Det är ett äventyr.
I en eka.
Det stora äventyret.
Lycka till!
Cykla, segla, springa, krypa. Ja, vi får se.
Ja, vi får se.
Vi återkommer med rapporter från.
Ja, men det var kul.
Ja.
Får man ändå lov att säga.
Du, hur är det med Tour de France?
Jo, det är jättebra, tack.
Ja.
Själv då?
Vad har du att berätta?
Nej, men det börjar ju 1 juli. Så ja. Det är några veckor kvar.
Och hur går dina tankar kring det?
Ja, alltså mina tankar går kring att det blir ännu mera kommentering än Girot. Jag tror vi kommer att visa varenda etapp från start till mål.
Ja.
Det är ju helt galet alltså. Det har aldrig hänt förut. Så det blir extremt mycket. Och det kommer att bli en jättefin resa. Startar i Tyskland i år. Düsseldorf.
Ja.
Och sen så in i Belgien och så vidare ner till Frankrike. Och sen är det avslutning i Paris som vanligt då.
Just det.
Du har ju stått som publik på
Champs-Élysées. Mållinjen. Mm. Ja, det var häftigt. Så swishar förbi.
Ja. Ja, men det blir en sån här klassisk Tour de France kan man väl säga. Men de ligger ju före i tid alltså, verkligen. Det är alltså nu pratar de ju, sen har de ju start i Vendée 2018 och 2019 har de redan gått ut med var de startar. Det är ju helt galet alltså. De ligger väldigt långt fram så där. Och det är ju bara för att de ska kunna jobba in hela konceptet ordentligt i de här städerna som har starten. Och de ligger ju lite före de andra, kort och gott. Så är det. Sen är ju de majoritetsägare också av Spanien runt numera, ASO, som ju arrangerar Tour de France.
Okay.
Men Toren är ju alltid Toren, va? Det blir ju häftigt. Ja. Så det ser vi fram emot.
Verkligen.
Och det är ju en, det är en stor satsning också för Eurosport såklart. Liksom, Girot är ju stort, men Toren är ju liksom i semestermånaden och
Toren är störst, va?
Ja, alltså de har ju byggt upp ett sånt koncept liksom, som går bäst. Alltså det är ju mest prestige bland cyklisterna. Ja. Men Girot i år var otroligt intressant för det var så många bra som var med. Det var ju hundrande upplagan av Girot. Och det var många som bara av den anledningen ville vara med. Det blir ju liksom lite speciellt kring det.
Just det.
Och pokalen såg lite annorlunda ut. Det var ju från att vara i guld så att säga, så var det liksom mer en rosa nyans, en nyans då som tröjan då, så där, så att.
Okej.
Mm. Ja.
Vem vinner Toren?
Ja, det är ju svårt att säga. Men ja, jag tror ju att Chris Froome kommer bli svår att slå i år igen. Mm. Han har ju vunnit 3 gånger. Så han går för en fjärde
trippen. Ja. Eller fjärde.
Ja.
Spännande.
Sen har det varit lite fotboll har det varit såklart då.
Ja.
Dels så när vi spelar in det här så är det ju dagen före Sverige möter Frankrike.
Just det.
I kvalet och i VM-kvalet. Sen har vi ju damerna håller på att ladda för fullt inför sitt mästerskap i som börjar om ett par månader knappt. Damlandslaget. Och sen har vi
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Haft Champions League.
Champions League final
och Europa League finalen
ja,
också.
Och den var ju i Stockholm.
Den var i Stockholm. Jag jobbade där som lokal speaker så att säga. Det var ju en ruggig setup. Och du var ju där som publik.
Ja, jag var scouta lite.
Ja, precis. Vem vi ska ha in som gäst i våran podd.
Pogba kommer.
Pogba kanske. Kommer och kan vara kanske. Jag ska lära honom lite svenska först.
Får jag bara kommentera en grej från matchen?
Ja.
Med ditt jobb på arenan där. Mm. Hur kändes det att när England gjorde mål? Eller, kanske inte
vad
gjorde...
tror du? Jag vet precis vad det och tror du att det var jag som bestämde det?
Ja, det vi kanske ska förklara. Ja. Det var ju fullsatt. Det var väldigt attraktiva biljetter. De såldes på Blocket för 15 000. Eller
ja,
något
det var ju, de galet. Värsta var ju helt galet.
Så det var ordentligt tryck. Då hade Manchester Uniteds klacken på ena kortsidan och Ajax fansen på andra kortsidan. Och jättebra stämning, ja. Fint väder, härlig inramning. Och ni hade 3 speakers.
Ja, vi hade en programledare. Hon höll ju i ska jag säga, intervjuandet och försnacket så att säga.
Ja.
Det började ganska långt innan matchen. Sen var det då en speaker som var, som är matchspeaker på Manchester Uniteds matcher. Och sen var det en som var för Ajax då, en holländare. Och det de ville då, det var att liksom, jag skulle ju sköta det svenska snacket och det engelska liksom, när det var mål och vid byten. Men då ville de ju också ha en liksom, när Ajax spiken, då var det inte så konstigt. För han körde på holländska.
Just det.
Och så skulle jag då säga att det blev mål, eller i deras fall blev det inget, utan det blev flera byten i alla fall. Så skulle jag köra på engelska. Men då ville de ju ha det också efter engelska spiken. Och grejen var ju med den. Jag kände ju direkt att det här kommer folk att ha åsikter om såklart. Men jag skulle ju hålla liksom lite mer neutral ton. För vi, och inte bara jag, framförallt de som bestämde, de utgick från att Manchester United speaker, han skulle vara lite mer het liksom, som holländaren. Alltså att bara, du vet, när det blev mål och även byten, så att han skulle vara mer på liksom.
Just
nu
det.
Var han inte riktigt det.
Nej.
Och då blev det ju typ cookie on the cookie. Om nu ska vi använda engelska. Så jag körde liksom direkt efter honom på engelska. Det så det blev som ett eko liksom. Ja. Och bara liksom, ja, den där jäveln, han kan aldrig hålla käften. Till och med nu måste han säga då. Ja, men det var inte jag som bestämde.
Jag
det. Ja.
Det var hårda instruktioner. I
ja, precis. Men det, jag trodde det skulle bli mer snack om det. Sådär, men det blev inte så mycket. Bara lite grann på Twitter.
Ja.
Ja. Men det är klart att det blev lite speciellt. Jag ville ju egentligen att man skulle köra, men då kan jag köra på svenska då, när han kör på engelska. Nej, men det är liksom, det måste vara mer att vi har en neutral speaker så att folk förstår det.
Ja.
Och det, inom fotbollen då, liksom för att lugna ner stämningen på läktaren så där, när det har varit lite så här högriskmatcher. Så har de ju också bestämt att man säger inte gula kort, liksom, vem som får gult kort eller vem som åker ut. Va? Utan det är ju tyst då från vår sida. Det är bara byten och mål liksom, som ska påas. Då.
Ja, ja.
Ja, ja, men det är ju som det är då. Nu ska jag i alla fall köra franska välkomsthälsning på franska när de byter och gör mål. Och det är klart, det är ju bra om de inte gör något. Ja. Då behöver inte jag köra någon franska just där.
Parle vous français, mon ami?
Petit, petit de français.
Ah, mais oui. Okej, men matchen ändå, United vann. Det var ju en viktig match för dem.
Ja.
Pogba fick in ett turmål där i början.
Ja.
Och sen backade de hem, försvara sig.
Ja, de gjorde det. Nej, men alltså det är ju... Det blev, var väl aldrig riktigt nära heller, va? Tror jag. Nej. Utan det kändes liksom rätt tidigt att de var lite för bra på något sätt.
Ajax kom inte till de där farliga avsluten direkt.
Så att, men de har ju ett intressant lag de också såklart.
Ungt lag.
Sen har det varit Champions League.
Ja.
Jesus, den där Ronaldo. Alltså Cristiano Ronaldo.
Vilken spelare.
Ah, det är helt galet alltså.
Ja. Han har vunnit mycket de här senaste åren.
Ja.
Det är helt galet.
Ja. Och det är klart att liksom nu en spelare är aldrig viktigare än laget. Men nu börjar man undra. Alltså.
Ja.
Alltså, han är ju otroligt framgångsrik.
Kan man lugnt säga.
Och det är klart att han har ett grymt bra lag. Men han gör mycket själv också. Alltså.
Verkligen.
Ja.
Jag tror att han är så professionell och minutiös i sina förberedelser. Och inför en sån här match så ser man verkligen hur otroligt vältränad han är.
Ja.
Han är en finslipad atlet som är i sitt livsform. Det är rätt häftigt att följa den delen av
kan köra över honom med en bulldozer. Vet du. Det händer ju ingenting. Alltså.
Nej,
han är stenhård. Alltså. Vilken seriös idrottare får man ändå.
Och två mål gjorde han i finalen.
Mm.
Och de vann med 4-1.
4-1 mot Juventus.
Ja, Juventus gjorde för sig ett väldigt snyggt mål.
Ja.
Det var inte så tokigt.
Nej, precis.
Det räckte inte.
Nej. Ja, det är ju som det är. Är det något annat som har hänt? Det har ju hänt skitmycket såklart eftersom vi inte har poddat på ett tag.
Men... Ja, jag tänkte bara landskampen på fredag.
Mm.
Vilket är imorgon då när vi pratar in den här podden. Vad tror du om den då? Den är ju också viktig för Sveriges del mot Frankrike.
Ja, nu de flesta som hör den här podden tror jag redan har sett matchen. Ja. Så då vet vi hur det har gått. Liksom, så att det är inte så mycket ord om. Men då, alltså Sverige gjorde en jättebra match borta i höstas här, mot Frankrike. Och förlorade väl med 2-1. Va?
Stämmer.
Och
ledde med 1-0, va?
Och de har varit bra också, va? Vi vet ju den här vänskapsmatchen mot Portugal, just när vi pratar om Cristiano Ronaldo, när de avtäckte den där jättekonstiga bysten där, så såg inte klokt ut.
Ja.
Men liksom bara nu tror jag Janne Andersson är ju grym liksom, just på att motivera laget, men bara de inte liksom börjar bli så här att ja, men vi är bra, att de blir lite för, inte kaxiga, utan de måste gå in med samma iver, fast kontrollerad iver liksom, som de har haft i de här matcherna, så att de inte börjar liksom landa i att fasen var bra vi är. Det är jag lite orolig för, men annars är det ju ett jäkligt spännande lag alltså, med många nya namn liksom, för många, för allmänheten så är det otroligt många nya namn så att säga. De är ju, flera av dem är ju etablerade och flera av dem är ju på väg att bli etablerade i sina respektive lag, men så det är ju ett häftigt bygge. Sen har vi ju rosat förbundskapten redan tidigare och tycker vi ska göra det. Han verkar ha, ja, han, och jag hör väldigt mycket positivt också från kansliet.
Okay.
Så att det liksom, det har smittat av sig liksom, och det är klart att det är positivt hela vägen så där, från laget till alla som jobbar runt fotbollen så där, i landet och sådär. Så är det ju viktigt för fotbollen givetvis.
Så är det.
Så det blir spännande att se fortsättningen, inte minst då på det här kvalet, och kolla hur långt vi kan komma med det här.
Ja.
Det här nya laget med en blandning av lite gammalt också, såklart.
Exakt.
Kan inte bara kasta in en massa unga, oprövade spelare, utan måste ju ha en hel del rutin också.
Just det, laget utan Zlatan.
Ja.
Ja, och han rehabbar för fullt nu. Ja. Jag har sett videos att han har gått i en bassäng.
Mm.
Han visar sig på Friends Arena när Manchester United och Ajax.
Men då var halva laget gick ju på kryckor där.
Ja.
Ändå var de så bra.
Såg du det här att alla spelare tog bucklan en väg i några kilo med två händer, men Zlatan tog upp den med en
hand.
Han är stark.
Rakt, ja, han stod på ett ben, vet, som en pelikan.
Exakt.
Är det de som står på ett ben?
Nej, jag vet inte.
Nej, det är skitsamma. Det är inte strutsar i alla
fall.
Jag och fåglar, vet du. De som lyssnar på oss på Eurosport, alltså, de vet ju att det enda fågel jag i stort sett kan namnet på, det är Glada.
Okay.
Ja. Nej då, men
det blir spännande att se. Ja. Det ryktas ju om att Zlatan inte får ett nytt kontrakt med Manchester United.
Nej, det är, alltså, det är det enda som står snart i tidningarna, tycker jag.
Ja.
Men ja.
Vi får se.
Du tror ju att han blir kvar. Eller du trodde det innan han skadade sig.
Ja, jag var ganska säker på att han ville vara kvar och att han skulle till slut få ett kontrakt som löper över 2 år i Manchester United. Sen sånt här förändras ju rätt snabbt när man blir skadad. Det är ju tyvärr en hård verklighet i fotbollsbranschen. Men vi får se. Jag tror inte sista ordet riktigt är sagt, utan jag tror att det kan nog bli Manchester United ändå för Zlatan.
Ja.
Det tror jag. Det beror väl lite på hur han kommer tillbaka nu och hur skadan artar sig.
Mm. Ja, det blir spännande. För han har ju, om man får höra på honom, några år kvar. Han vill ju liksom inte lägga av. Och det är ju inte så här han ska lägga av heller, Zlatan, med en korsbandsskada, utan han ska ju lägga av på ett mycket finare sätt.
Verkligen.
Men han är ju född 81, alltså, han är ju 36 år, va? Så att, men han har ju en fysik som få, så jag tror han kommer att komma tillbaka stärkt då, ur det här. Dels så operationen i sig, såklart, med korsbandet, det tror jag inte kommer att bli något stort problem, för sen har ju han en grym muskulatur liksom, som stärker upp, och jag tror han kommer att komma tillbaka alltså.
Det tror jag med.
Och jag tror han kommer att vara bra när han kommer tillbaka.
Ah.
För nu kommer han också få träna på ett helt nytt sätt också. Det kan ju utveckla honom till och med lite grann.
Faktiskt.
Och det ser man ju i flera andra idrotter. En del idrotter kanske inte alls är så bra liksom, just med den typen av skador, men sen, jag vet ju liksom cyklister som har kraschat fruktansvärt, alltså, som kommit tillbaka och varit hur bra som helst, just för att Och framförallt de som kanske har varit lite äldre, just för att de har kanske matat på med inte samma men typ samma träning i många många år.
Mm.
Och sen helt plötsligt så måste man göra något nytt liksom.
Just det.
Rehab, träna på ett helt annat sätt, och du liksom stärker upp det ena med det andra som gör att de får en liten skjuts till alltså.
Ja.
Så det blir spännande att se hur långt han kommer.
Verkligen.
Men jag skulle inte vara ett skit förvånad om han kommer tillbaka på en hög nivå och gör mål direkt i första matchen.
Nej, jag håller
det
med.
Det är typiskt. Det är Zlatan. Grej.
Ja, och sen han var ju så otroligt bra form när han blev skadad. Ja. Så att jag tror att han har en rehab period och sen tror jag att han kommer tillbaka stark, som du säger.
Mm.
Bra, Roberto.
Ja, annars är det inte så mycket att orda om, tror jag.
Nej. Ska vi lyssna på intervjun då?
Det kan vi göra.
Ja, Johan Olsson.
Som låter ungefär så här då.
Jag tror att du lyckas städa upp det där ljudet. Jag litar på dig.
Jag jobbar och sliter hela natten. Så det ska vi nog ordna.
Ja, spännande då. Det här ser jag fram emot. Att lyssna på intervju med Johan Olsson.
Ja.
Ja.
Ska vi försöka...
Vill du sjunga lite eller?
Nej. Jag gjorde det lite grann under girot.
Okej.
Okay. Det har varit ett jäkla liv.
Ja.
De som hörde av sig var snälla. Men jag kan tänka mig att det var många där hemma som inte hörde av sig som stängde av TV. Jag vet hur du reagerar när jag sjunger.
Öronen blöder. Ja. Ja, bra, Roberto. Tack för idag. Kul att vara tillbaka.
Ja, absolut. Ja. Nu kör vi.
Nu kör vi.
Grymt. Hej!
Hej! Hej då!
Johan Olsson.
Ja, det är jag.
Välkommen.
Tack.
Igen, du har ju varit med en kortis i våran podd. Kommer du ihåg det?
Ja, precis. Under VM i Latte.
Ja, precis. Då hade vi massa små mysiga och intervjuer med massa åkare. Och du var ju då längdskid Johan. Och nu har du ju blivit cykel Johan.
Nej, alltså inte blivit.
Men lite.
Ja, kanske fortfarande längd. Om man då skulle säga att det är prestationsförmåga, så är jag fortfarande definitivt skid Johan.
Ja.
Cykel Johan. Nej.
Men du var ändå lite orolig idag redan att liksom armarna har blivit så mycket mindre.
Ja, de har ju blivit det på bara några veckor.
Ja.
Ja, det är ju läskigt det där alltså. Men man har liksom ingen tonus i armarna. Det enda man får, det är att man får lite träningsverk i triceps, alltså baksidan av armen.
Ja.
Av att man sitter och tar alla vibrationer.
Ja.
Och sitter och kliver liksom upp och ner i bocken hela tiden.
Ja.
Men det blir, man ser ju ut som så här.
Men du är ner i bocken också och kör. Alltså, det är därför du har så höga snitthastigheter på Strava.
Ja, men jag har ju kört sån här tempohäst liksom.
Skidåkaren kommer aldrig gå ur. Ja, men vi ska ju berätta att du ska göra en svensk klassiker.
Ja, precis.
Och du har inte klarat av någon av dem än, va? Eller?
Nej, jag har inte gjort någon av dem. Inte ens Vasaloppet jag har gjort. Även fast det har jag försökt göra två gånger. men inte kommit till start.
Nej. Men det är ju Vätternrundan som är det som vi har närmast oss.
Ja.
30 mil.
Och jag cyklade 17 mil igår. I och för sig själv då. Men när jag kom hem så tänkte jag bara så att jag ska cykla. Det är 13 mil till. Alltså ja. det är nästan lika långt till. Jag ska ju åka samma runda igen. Det är ju helt vansinnigt långt.
Du ska ju åka med Emil Lindgren, eller hur? Ja. Och hans gäng, va?
Ja.
De är ju duktiga som fasen. Och du kommer ju bara, du vet, den där 13 milen, det är en lek bara. Du är så pass vältränad, du behöver inte vara orolig. Och idag, den här dagen som vi spelar in, så har vi pratat mycket om det här med raka benen och liksom hur cykelbyxorna ska sitta. Du har mycket av sånt där i det. Du har anammat mycket av cykelsporten redan.
Ja, men jag... Nu sitter jag och berömmer dig här. Och det kan jag ju göra med, så att säga, med gott mod, tänkte jag säga.
Ja.
Men jag...
Blir det för sliskigt så klipper jag bort.
Ja, men jag, dels jag älskar att kolla på dina cykelsändningar. Mycket det som har fått mig att bli intresserad. Och liksom, sen, jag kommer från en idrott där det finns mycket kultur. Liksom. Det finns inte den kulturen. Det här med att att det ska se snyggt ut liksom, och man stannar och tar en kaffe liksom. Det är ganska svårt att stanna och ta en espresso när man åker liksom 22 km slingan på södra berget. Ja. Det finns ju inte så många fik där uppe mitt ute på spåret
bland älgarna.
Så att jag tycker att själva grejen runt cykel och det, om man åker i grupp och det är socialt, och det har jag ju möjlighet att göra på ett helt annat sätt nu, för jag har mycket mer tid till att träna det som bara är kul än när jag var elitaktiv och det var, allting var liksom hela tiden en slags en almanacka liksom, man skulle följa framåt för att bli så bra som möjligt på den där dagen. Det nu spelar inte det lika stor roll längre, utan nu blir det mer varje dag, så att det ska, ja men idag gör jag det här, ja, får jag inte ut 100% av träningen idag så spelar inte det någon roll, och ibland så kan jag sticka ut och köra en timme och se hur mycket benen klarar liksom.
Och Vätternrundan, du hade varit på Vätternrundan förra året utan att köra alltså.
Ja precis, tillsammans med min sponsor då, så var jag ju där i fjol och då stod ett mått på lördagen då. Och träffade alla de här som kommer i mål och alla var så himla glada. Alltså förväntade mig att folk skulle ligga helt utslagna och vara helt knäckta liksom. Men det enda som var, det var att man såg att folk, och även fast då hade det varit lite regnigt och sånt där också, att folk var så här smutsiga och dammiga i ansiktet liksom, och så här, den här glasögonranden runt ögonen liksom. Och lite tomma och, men alla var så himla glada och att de hade klarat det, och det tilltalas jag otroligt mycket av som kommer från liksom den här extrema elitidrotten där, ja men man kan ha åkt en 5 mil och men man är inte nöjd över att man har tagit sin mål utan resultatet var för dåligt. Ja. Men här var liksom alla nöjda att, ja men ja, även om det varit lite problem på vägen, så att nu är vi tillbaka här och det känns så himla skönt. Det tycker jag är en sån skön approach på idrotten.
Hur mycket hann du cykla när du var aktiv? För en lite cykling blev det. Var det också i den här almanackan, eller var det liksom lite grann utöver din vanliga träning?
Det var ju, ja, alltså, hur ska jag säga att jag cyklar? Det är svårt att säga, jag kanske cyklar 300-400 mil kanske. Någonting sånt.
Ja, hyggligt mycket då.
Ja då, ja. Det var det. Jag cyklade väl några gånger i veckan så där. Ja. Men det som var med cyklingen, det var ju att den fick ju inte, den fick ju liksom inte förstöra benen för dagens rullskidpass när jag skulle köra intervaller. Så det, där, cyklingen blev väldigt lugn. Det blev ju stort sett bara sitta med pulsklocka och inte dra på sig någon mycket mjölksyra i låren, vilket jag har insett nu är ju stort sett omöjligt att inte få mjölksyra i benen om man ska hålla över, ja, över 25 km i timmen snitt, tänker jag säga, för min del. Men nu har jag fått mer tålighet bara av att jag har dragit på mig mer mjölksyra också. Liksom, det blir roligare att cykla tycker jag när jag har cyklat lite mer, och jag har cyklat faktiskt, kört lite intervaller ibland också, vilket är ju, det är ju, alltså det är ju verkligen helt fruktansvärt att köra intervaller på cykel.
Det är tufft.
Ja, verkligen.
Men du kommer ju klara de här Vätternrundan, det är ju inga problem för det, det kan ju jag tala om för dig redan nu, så det kan du slappna av på. Sen är det klart att du ska ju helt plötsligt hamna i en grupp, du ska ju cykla med andra och allt vad det innebär. Där kanske du inte är riktigt hemma, är det så du känner lite grann?
Ja, verkligen.
För rent fysiskt är det inget.
Alltså fysiskt, om jag ska se till min kondition, så har jag ju antagligen bland de absolut bästa konditions, liksom, konditionsvärdena utav de som ställer upp i Vätternrundan. Det jag kanske inte har, som man ser fysiskt då, det är den här tåligheten i benen och ibland kanske också rumpan, liksom, att man sitter så länge. Det verkar ju lite grann i baken till slut. Men sen också det här samspelet med gruppen, att ja, jag kan ändå liksom dynamiken med att cykla i grupp och, det, och liksom aerodynamiken och hur man beter sig och så. Men jag tycker det svåra är också när Vätternrundan är så otroligt lång tid, att sitta i en grupp och sen liksom, ja, men se till att få i sig vätska, att man inte glömmer bort tiden och bara liksom sitter och tittar på den framförs framhjul, utan dessutom ska man komma ihåg att, ja, men den ska faktiskt vara ute i, ja, 7 timmar, och i mitt fall som jag siktar på så måste jag få i mig en hel del energi och vätska under resans gång.
Mm. Men du, vad är det du gillar mest med cyklingen? Din egna cykling?
Det jag gillar mest med cyklingen, det är nog backarna, ska jag säga. Mm. Stigningar. Så här långa, riktigt långa stigningar där man bara får ta sin fart och sitta, stå och sen så, ja, komma fram och sätta sig på ett café liksom. Och just att sitta så där och benen värker och liksom, ja, men sen har man fått i sig en eller två koppar kaffe och en så här tårtbit liksom, eller ja, någon bulle eller någonting sånt där, så sticker man iväg igen och benen är liksom trög, men de är ändå, man känner ändå att man har fått lite energi. Och just det där, de här långa dagarna i salen, jag tycker det är liksom en slags gemenskap och samvaro över det som jag tycker är riktigt härligt. Sen nu har jag cyklat väldigt mycket själv i och med att mitt schema har inte riktigt passat in och få in och cykla mycket med andra, men jag hoppas att jag ska kunna göra det mycket mer framöver och ha liksom just den mer sociala biten med cyklingen.
Mm. Men ni har ju varit på träningsläger otroligt mycket i Alper, Dolomiter och sånt där. Ni har väl cyklat någon gång nere där också?
Ja.
Det kanske inte hänt så ofta?
Nej, vi hade ju ett tag så hade vi ju att vi tog med oss liksom cyklarna ner då.
Mm.
Och cykla lite grann då. Bland annat när vi var i Livigno så hade vi cyklarna med oss, och vi körde, ja, Stelvio och de här liksom, ja, men de stigningar runt där, det är fantastiskt även fast det är jobbigt. Men just där att ta med sig sin egen cykel tycker jag, det är ju härligt, även om man, och det ofta så kanske man åker på Mallorca, att man hyr en cykel där nere, och de har ju fina cyklar att hyra ut, men det är ju alltid en annan sak liksom, att sitta på den cykel man sitter på hela tiden.
Hur kom du fram till det här med en svensk klassiker? Är det någonting du gör i samarbete liksom med, du har ju haft Santander, det var ju de du tävlade för i slutet av karriären kan man väl säga, alltså på långloppen i alla fall.
Så. Ja, precis. Ja, precis. Så de har ju varit min liksom främsta samarbetspartner de senaste säsongerna, och de är ju även sponsor till en svensk klassiker till Vätternrundan och så, att det var egentligen, så började väl på något sätt det där med att jag var på Vätternrundan.
Mm.
Att jag fick en idé liksom och kände att när jag slutar och får möjlighet att göra någonting sånt, och när de är sponsor så frågade jag dem liksom att jag skulle vilja göra en klassiker.
Mm.
Och finns det möjlighet att jag kan få göra den tillsammans med er?
Ja.
Och det tyckte de var en superkul idé.
Är du skitbra på att simma också?
Alltså jag är inte helt värdelös. Kanske.
Det är inte liksom så bara sprattla
Nej.
På ytan bara...
jag kommer i såna här gula såna här flytpontoner på ryggen.
Men du har fått hjälp där i alla fall.
Ja, jag har fått hjälp en gång då. En tjej som heter Annie Thorén som är triatlet, som kom upp till Sundsvall och körde. Och liksom hon blev ju ändå positivt överraskad. Det lät det som, om hon inte bara var snäll.
Hon är jättesnäll kan jag säga. Ja. Men hon var säkert positivt överraskad. Hon är ju från Motala för övrigt också.
Ja, precis. Ja, det var snarare så att om hon var positivt överraskad så var jag negativt överraskad hur det faktiskt kändes att vara i vattnet. Mm. Och det här var ju i en pool. Det var ju inte i en älv som jag ska simma i. Så att där fick jag en enorm respekt. Jag har hört många säga till mig så att Vansbrosimmet, det klarar. Det är så pass kort tid så att det kommer att klara. Men Nej, men jag har respekt för vatten alltså. Mm. Och det är ju liksom inte någonting som... Är man inte van vid att reglera sin andning och styra andningen efter en rytm, utan för mig har det varit liksom fritt fram och andas hur jag vill. Mm. Om jag är andfådd så andas jag mer, och behöver jag inte det så andas jag mindre. Men i simningen så fungerar det inte riktigt. Nej. Så. Det är ju verkligen någonting som är helt främmande för mig att göra på det sättet. Men det är ju, nu liksom tar jag cyklingen först och fokuserar på den fram till Vätternrundan, och sen så... Sen blir det liksom, det skiljer 3 veckor emellan då, så då kommer jag att satsa mer på Vansbro.
Ja.
Efter Vätternrundan.
Och löpning har du väl haft i din träning liksom som skidåkare?
Så det är ju... Ja, liksom löpningen, där känner jag ju mig ganska trygg. Det är väl en utav de saker som jag är nybörjare i, så att säga. Men det som jag inte tävlar i, så att säga. För jag har ju aldrig... Jag har aldrig kört ett cykellopp. Mm. Nu man ska säga att Vätternrundan är väl egentligen inte en, det är ju inte en tävling utan ett motionslopp. Mm. Så är det ju löpningen som jag känner mig tryggast i, där jag inte har tävlat speciellt mycket då.
Mm. Men annars är det rätt så vanligt att liksom, jag vet att Anders Ödegren till exempel, han sprang väl rätt mycket lopp, va? På sommar,
ja, Anders har sprungit mycket. Jag har ju haft lite mer skadeproblem och inte liksom riktigt vågat springa. Och det blir ju så när man har en, som för mig har det varit att jag haft en sån hög träningsbelastning, att jag har inte kunnat riktigt styra. Det största kravet för mig har liksom varit att träningsbelastningen ska vara så här hög. Den ligger ungefär kanske mellan 85 till 105 timmar i månaden, så där liksom effektiv träningstid. Och då har inte jag haft råd egentligen med att jag har tvingats vila 4 dagar för att jag har fått en skada efter en löptävling till exempel. Mm. Så att därför så har jag inte gjort det av mycket av liksom säkerhetsskäl också, så att säga, att jag inte liksom riktigt vågar chansa nu. Nu kan jag ju ta tiden mer och förbereda mig för att jag ska klara av Lidingöloppet och förhoppningsvis liksom se till att jag inte liksom, ja, blir skadad och får vila 3 veckor efteråt, så gör inte det någonting heller. Utan det blir nästa steg i Vasaloppet.
Mm. Men du, på innan Vätternrundan så har vi ju Retrovätten också.
Jajamän.
Jag har fixat tröja åt dig.
Har gjort det?
Ja. Fiumaretta-tröjan från 1976. Min första cykeltröja.
Är det så?
Ja.
Är det så?
Du borde få på den. Jag var ju lite knubbig då och du är dödsmal nu, så det borde ju funka. Du är mest det lite orolig för. Men jag har varsin tröja till det. Men Retrovätten har ju kommit in nu i Vätternrundan. Det är ju liksom en ny grej då. Fast det är gammalt det handlar om. Det handlar ju liksom om att vi har haft så här X-Pro-tävling förut med gamla cykelproff som har kommit dit och tävlat några varv och kört några varv runt den här GP-banan där eliten kör på torsdagen. Nu kommer vi att göra Retrovätten. Då har man bjudit in liksom allmänheten att komma dit med sina gamla cyklar, gamla kläder och så vidare. Så nu kommer du få träffa Tommy Prim. Du kommer få träffa Kjell Nilsson, kommer komma dit med någon gammal tröja. Sven-Åke Nilsson kommer att finnas på plats. Bernt Johansson med sin OS-cykel från 1976. Det blir ju häftigt.
Okay.
Och så cyklar vi något varv där, bara lite försiktigt.
Något
så
varv det... runt Vättern.
Vi ringer i klockan och går ut på sista varv. Ja, men det blir ju skittrevligt.
Ja.
Och så får vi se om vi kanske får tag i någon cykel du kan testa från den
tiden.
Men när tiden.
Ska jag ha dina gamla cykelbrallor också?
Ja, de är inte kvar. Och då hade du skavt sönder hela stjärten med de där sämskskinnen som verkligen var. Alltså farsan torkade ur bilen. Det var ju så här kombibyxa.
Ja.
Jag hade dem när jag tränade och han hade dem när han liksom skulle torka bilen efter en biltvätt. Sånt sämskskinn var det på den tiden.
Han vaxade bilen liksom.
Ja, kunde bli glatt ibland. Johan, vi ses ju på Vätternrundan. Jag ska ju också, du är ju liksom debutant och sådär. Jag är ju fasen också debutant. Första gången.
Ja.
Helt sjukt. Vi är nästan 52 års ålder, så ska jag köra Vätternrundan. Så jag ser väldigt mycket fram emot. Jag tror inte det blir ett endaste då problem för mig heller. Jag kommer inte dra meter. Jag har hamnat i en rätt bra grupp, tror jag. Så vi har så här sub 8, va? Så att strax under 8 timmar hoppas jag på.
Ja.
Ja. Och du ska köra på 7.
Jag ska, det är 7.00.
Det är 7 sub 7 alltså.
Nej, jag tror, vet inte om det var sub 7.
Ja, men
ja, jag ska köra
sub 7.01 om ni ska köra på 7.00.
Precis.
Sub är liksom att man ska gå under den tiden. Tack för att du tog dig tid.
Tack, tack själv ska jag säga.
Ja, jättekul. Jättetrevligt att träffa dig. Vi har haft mycket kul under dagen här, kan jag säga. Utan att avslöja för mycket.
Nej, precis. Ja.
Härligt. Ja. Tack så mycket.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.